Hjärtligt välkomna till FFG-podden med dig,
Daniel Johansson, och dig,
Kristoffer Helle. Daniel, vi sitter med psalmböcker framför oss.
Ja, det är underbart.
Ja.
Det gör vi ofta här på FFG.
Ja, det gör vi. På våra middagsböner. Och det kanske vi ska säga då, att man får komma och vara med på middagsbönen.
Absolut.
Om man vill.
Måndag till torsdag så är det alltid middagsbön mellan 12.05, 12.20, 12.20, 25. Man är varmt välkommen att dyka upp och vara med. I regel så läser vi ur, vi läser alltid ur Bibeln, men i regel nu för tiden så går vi igenom en hel bibelbok där vi läser kapitel efter kapitel. Vi sjunger någon psalm, vi ber ur saltaren, ber och också en kort utläggning av texten.
Och på fredagar är det ju ingen middagsbön, men då kan man ju lyssna på FFG-podden istället.
Ja, det precis. Och faktum är att jag har använt psalmboken en hel del i min egen undervisning, särskilt när jag hade kyrkohistoria. Vi brukar ju inleda med bön, morgonbön, och då brukar vi sjunga någon psalm. Och när jag hade kyrkohistorien, då såg jag alltid till att ta en psalm ifrån den perioden som vi skulle gå igenom på de efterföljande timmarna. Väldigt intressant, för att man kan då göra en analys av vad är det som är centralt i psalmdiktningen vid en viss tid. Det speglar faktiskt sin tid, och det kanske vi säger någonting om här idag också.
Ja, precis. Ja. Men så är det ju också att var sak speglar ju sin tid. Jag brukar ju säga det, att just de här teologiska verken som kom på under ortodoxin, de speglar sin tid.
Just det. Men jag ska säga, inte minst psalmdiktning, kristen diktning, speglar förhållanden, betoningar i samtiden i fromhetsliv.
Men vi kan ju säga det, att man kan ge en gåva till den här poddens arbete och församlingsfakultetens arbete.
Visst, man kan gå in på hemsidan och leta längst ner, tror jag det är någonstans. Man scrollar fram ett bankgironummer, postgironummer.
Och ett swishnummer.
Swishnummer också. Ja. Men vi kan säga swishnumret som jag äntligen har lyckats lära mig utan till.
123-100-8457. Och så märker man det med FFG gåva eller FFG podcast. Det är viktigt att man skriver
viktigt.
FFG.
Och anledningen till att det är viktigt är för att stiftelsen har ett gemensamt swishnummer. Och vår stiftelse driver inte bara församlingsfakulteten.
Nej,
där
precis.
Där skriver man FFG.
Så om ni har bråttom och vill swisha, så bara ni skriver FFG så kommer det fram.
Ja.
Ja. Och det händer ju saker här också, och det kan man ju då titta på vår hemsida vad som händer.
För allmänheten så är det en bibelhelg som kommer upp med Esters bok fram i maj.
9-10 maj.
Och sen så kan man så småningom här under våren också, man har missat att i tid ansöka till vårt teologiska utbildning, vårt teologiska program, så öppnar det, för man får nämligen en andra chans när det gäller ansökan. Den öppnar så småningom lite längre fram i vår igen. Så hav tröst, ni som har missat.
Och det finns ju information om det på ffg.se.
Ja. Eller så kontaktar man Jakob Appell.
Det kan man också göra. Ja, nu är det så här att vi är ju i fastetiden nu. Och fastetiden är en, för att citera en god gammal präst, det är en rik tid. Det är ju så här att man får ofta höra, till exempel på begravningar eller nu i fastetid, att Jesus har uppstått och därför ska vi också uppstå. Men varför har Jesus dött? Varför har Jesus uppstått? Det säger man numera inte särskilt mycket om. Men några som säger mycket om det är ju våra psalmer, och särskilt våra faste- och påsksalmer.
Mm, kanske inte bara, men vi har i fastesalmerna så har vi ju meditationer över varför Jesus gick lidandes vägen och varför han dog på Golgata kors. Ofta, alltså Bibeln har ju, vi har en händelse, men den händelsen förklaras ju på olika sätt i Nya Testamentet och förklaras av Jesus själv på några ställen. Och de här olika förklaringarna kommer till olika uttryck i många av våra psalmer, samtidigt som det ofta då görs med en tillämpning på en själv, att det här var för mig. Många fastesalmer är ju meditationer över Jesu lidande och död. Man skulle kunna bara, och det är ett sätt att sjunga psalmen eller reflektera över vad man gör när man sjunger en psalm. För jag tror, och det här är min personliga erfarenhet, jag tror många delar den, att man ibland så sjunger man bara utan att riktigt tänka på vad som står. Man noterar orden, men man fördjupar sig inte riktigt i orden. Och den här lilla podden här kan ju vara en hjälp till för folk att upptäcka vad som faktiskt står i psalmerna.
Jag tänkte att vi kunde börja med en väldigt känd psalm här. Och det är Jesus för världen givit sitt liv.
Ja, den står inte under våra fastesalmer i nuvarande psalmbok, utan under Jesus var herre och broder som psalm 45
ja.
Av Lina Sandell. Tre korta verser. Jag tror många kan dem utan till. Och vad, hur, ja, vad skulle du säga, Kristoffer? Vad säger den här om vad som hände på korset?
Ja, det är ju offermotivet. Och, som är
att Jesus, och hur hittar du det?
Då han på, då, mig att förlösa offrar han sig, då han på korset dör och för mig.
Just det, så här sägs det uttryckligen då att Jesus offrar sig själv på korset. Och då bara ordet offer dyker upp, så dyker ju liksom hela den gamla, gammaltestamentliga offerkulten upp med de dagliga offren, med det stora offret på den stora försoningsdagen och påskalammen. Varje dag i templet morgon och kväll offrades det ju ett lamm till exempel. Det gör det. Och det står ju så att vi har att han offrar sig. Och han gör det för att förlossa, va? Förlossa, befria. Och där har vi ju det motivet dyker upp till exempel i Jesu ord, Markus 10:45, med paralleller. Att han har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen. Va? Det är för att lösa någon. Nu är det betala då, förlossa i den meningen. Jag tror att det är det det anspelar på. Så här är det egentligen två motiv. Det är både offermotivet och alltså den betalningen, eller åtminstone att han måste befria oss genom det offert. Och det att han ger
till,
sitt liv.
Ja, och det kommer ju till oss till gagn sen, som ja. Lina Sandell skriver, frälst genom honom.
Ja.
Lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli.
Ja, men redan i den första versen, va? Notera att den avslutar med då han på korset dör och för mig, va? Mig, ja. Inte oss. Det är den här personliga tillämpningen som vi känner igen ifrån ja, lilla katekesen till exempel. Pro me. Men när hon har sagt det så vänder hon lite på perspektivet och förklarar vad Jesus då gör när det här sker. Jo, det är att han visar sin underbara kärlek. Oh, vilken kärlek. Underbar är den och den är sann. Och aldrig har någon älskat som han.
Och då tänker jag på första Johannesbrevet. Vi älskar för att han har älskat oss.
Precis, precis. Eller Paulus i Romarbrevet. Knappast ger någon sitt liv för sina vänner. Men okej, men Jesus han har gjort det redan mer än vi ännu var hans fiende, va? Och så kommer själva begreppet frälsning då. Jag är frälst genom honom och jag är lycklig och fri. Hon anspelar på den här förlossningen, befrielsen. Vill jag hans evigt nu bli? Vill jag hans egen evigt nu bli? Och sen utmynnar ju det här då i mitt liv. Och det ena är ju då att jag får vara hans barn. Att han ska bli befriad sen. Om Kristus har befriat mig från frestaren på korset och förlossat mig. Det är det ju. Så ska man också bli befriad från alla hans garn. Så att man blir evigt frälst. Och så bönen då att man också ska leva för honom. Och så vänder hon på perspektivet så vackert, va? Glad i din kärlek så offrar jag mig.
Aha.
För dig gentemot nästan. Ja, så det är otroligt skicklig psalmdiktare var hon, Lina Sandell Berg.
Det får man säga. Och en av de mest kända också.
Ja,
med rätta.
Och ibland, jag kan ju uppleva när man sjunger Lina Sandell, ibland hänger det samman med melodierna, men också när sett att de är ganska känslosamma. Och ibland får man bara en känsla, men när man verkligen tittar på texten så ser man att hon har formulerat sig otroligt skickligt och med en djuplodande teologi som samtidigt är personlig tillämpning. Men
alltså, det är inte oviktigt hur man formulerar sig, att man har ett rikt språk.
Nej, det är helt avgörande för psalmdiktning. Ja. Jag menar, om det inte skulle vara viss kvalitet så hade vi alla kunnat skriva psalmer kanske, men de skulle inte slå igenom. Det finns en kvalitet som gör att vi fortfarande älskar dem och sjunger dem. Nu vill jag, nu, du valde psalm först, Kristoffer. Okay, nu vill jag välja 144.
144.
Oh, huvud blodigt sårat. En klassiker som man sjunger någon gång på långfredagen, definitivt, och kanske många andra gånger. Och skulle jag säga, åtminstone förr, kanske den allra vanligaste psalmen bland de här faste psalmerna, därför att den användes i helt andra sammanhang än på långfredagen eller fastetiden. Men
jag tänkte säga en sak. Vi pratade om Lina Sandell som känd.
Ja.
Här har vi ju Paul Gerhardt.
Här har vi en annan kändisverk som i den stora lutherska världen i alla fall är ännu mer känd än Lina Sandell. Han är ju liksom den store psalmförfattaren efter Martin Luther bland lutheranerna. Paul Gerhardt, som man inte ska blanda ihop med Johan Gerhard som vi har pratat om i en annan podd som sänds de här dagarna.
Ja.
Han var ju då en systematisk teolog, medan Paul Gerhardt var då psalmförfattaren, skrev otroligt mycket psalmer. Vi har fått över en del på svenska, man kunde önska mycket mer. Det finns ju en del andra sångböcker, till exempel i Lova Herren som har givits ut i, av ELMBV. Där finns det några andra salmer som inte finns i vår salmbok. Och åker man ut i den stora vida världen så hittar man andra. Men ohuvudbordigt sårat skrev han. Och egentligen så har han inte skrivit originaltexten. Han bygger det där faktiskt på en gammal latinsk hymn. Som man ett tag trodde var av Bernard von Bernard av Clairvaux. Men har visat sig sen att det är Arnulf von Löwen som levde under 1200-talets första hälft som har skrivit den på latin. Och Gerhard, han omdiktade då på tyska en stor del av den här Löwens verk. Så att ursprunget är egentligen en latinsk hymn, sen så har den säkert lite andra betoningar och så. Melodin är också jättekänd, får vi säga, av Hans Leo Hassler. Och det här är faktiskt ett exempel på en melodi som först var världslig, men som sen har fått andliga konnotationer. O huvud blodigt sårat. Jag tror de som har lyssnat något på Matteuspassionen känner igen den här, för Bach använder den här flera gånger och även texterna i sitt stora verk Matteuspassionen. Och för Johann Sebastian Bach så kom den här texten och melodin att ha just övertoner av det här Jesus gjorde på korset och den frälsning han vann för oss. Bach kan anspela på den i andra sammanhang, men det mest påtagliga exemplet som är helt underbart, det är från hans kantat Actus Tragicus, eller Guds tid är den allra bästa tiden, som är en kantat som handlar om att förbereda sig för döden, Ars Moriendi. Och i den centrala delen av den kantaten så blir det en kamp mellan lagen och människan. Och lagen anklagar nu den människan. Men människan i form av en sopran åberopar Jesus och ropar på Jesus. Och hur gör hon det? Jo, Bach låter henne använda första strofen på den här melodin, så man fattar, aha, det är och huvudblodigt sårat. Det han gjorde för mig, det är det som jag åberopar mig på. Det har skrivits ganska mycket musik, kända verk. Om man har lite tid så kan man gå ut på YouTube och lyssna på Mendelssohns Haupt voll Blut und Wunden, som det heter på tyska, eller Max Regers två underbara små kantater.
Om vi ska titta på lite teologiska motiv här.
Ja, det har jag gjort nu medan jag har rabblat på här.
Ja. Och då tänker jag på just, vi har det här kampmotivet, kampseger kommer, och huvudet slaget fårat i kamp och ångest böjt.
Mm. Jag skulle dock kanske inte, även om att kamp nämns här och slaget, så skulle jag ändå säga att det här ligger nog mer på lidandesplanen. Det är inte kampen i meningen segerkampen här. Det kan vi titta på ett annat exempel senare, utan det är mer en lidandeskampen, tror jag. För fokus här är mer på lidande.
Men sen är det ju också, just på lidandet så kommer ju den börda du har burit. Ja. Och sen vänds det, min synd och ondska är.
Ja.
Den skörd som du har skurit, jag sådde, Herre kär.
Ja, och när skuldens tyngd mig böjer. Det vill säga, här är det då skulden, syndaskulden, bördan som Jesus bär. Nu sägs det inte uttryckligen som Guds lamm, men man kan tänka sig som Guds lamm här. Eller som bocken på den stora försoningsdagen som bär iväg skulden. Att det är det skuldmotivet som framträder här.
Och det är lite som jag var inne på innan, just det här med återlösningen. Alltså det som var syftet med Jesu död, ja, och uppståndelse.
Och det kom ju direkt i vers 4 sen, va?
Jag vill hos dig förbliva som återlöste mig. Och dig mitt hjärta giva och alltid älska dig.
Då har vi åter ett insamma motiv som Lina Sandell, va? Hans kärlek, min kärlek. När Herre du mig sluter ut i din kärleksfamn, jag lugn och trygghet njuter i denna sälla hamn. Så att där har vi det motivet. Men det finns något mer att säga om det här. För när man kommer till vers 5, 6 och 7 och inte minst 6. 5 är ju en underbart vacker tacksägelse. Dig tackar allt mitt hjärta, min Herre Jesus, god. För all din djupa smärta, allt ditt tålamod. Du vän för evigt trogen, dig vill jag mig förtro. När jag är skörd är mogen, mig bärga till din ro. Där kommer in, när jag till skörd är mogen. Och nu visar det sig att den här salmen har just det här Ars Moriendi-motivet. Alltså att förbereda sig själv för sin egen död. Och så har sen i den svenska traditionen verserna 6 och 7 använts. Jag vet inte om du är gammal nog, Kristoffer, men förr i tiden när man meddelade att någon hade avlidit, när man hade så kallad tacksägelse, vilket man ju då normalt sett hade efter predikan tillsammans med meddelandena, så meddelade man ju personens namn och hur gammal den hade blivit. Och så ringde man i klockorna. Det gör man fortfarande. Allt det här gör man fortfarande. Men den bön som ofta lästes efter klockringningen var just verserna 6 och 7, eller 6 och 7 från den här versen. När jag ska lämna världen, och lämna du ej mig, och låt vid härdan färden min blick ej släppa dig. Och nu vill jag berätta om några minnen från min egen barndom. Därför att min farfar och min far var kyrkvaktmästare. Jag har berättat om andra minnen i samband med jul innan, va?
Ja.
Men nu ska jag berätta om hur det var i samband med själaringning. Själaringning är ju den ringning man ringer i kyrkan när någon har avlidit. Så snart det har blivit meddelat så ringde det hemma alltid klockan 10. Och när jag var liten, och även senare, och jag själv gjort det, så gick man upp i tornet, öppnade luckorna och så klämtade man. Och hemma så var det 3 klockor, och då fanns det olika ordningsföljder beroende på om det var en man, en kvinna eller ett barn. Och sedan när man hade klämtat så skulle det ringas i 10 minuter. Och då tog farfar och min far också, beroende på vem jag med, de tog alltid fram någon andaktsbok och psalmboken. Och i psalmboken så bads alltid de här verserna. Det har jag som ett starkt minne, och jag har gjort det själv. Jag lärde mig dem utan till efter att ha varit med om det här ganska många gånger. Det gjorde ett starka intryck på mig. Och det är verser som är goda att lära sig, som man kan använda själv i sin sista stund, eller om man sitter vid någon dödsbädd, att få höra de orden. När ångest trycker anden i sista kampens nöd, kom då och lossa banden, och Jesu, för din del. Då ser du, döden har en betydelse även i det ögonblicket. Och så det sista: träd i min sista timma, själv för mitt öga fram. Ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam, dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ, och dödens smärta glömma. Den så dör, han dör väl. Och hela psalmen handlar ju om det här, att se den korsfäste Kristus och vad han gör för mig.
Ja, det finns många skatter vid olika tillfällen i våra psalmer.
Ja.
Som man kan använda.
Underbara sådana.
Ibland tycker jag nästan det är bara att slå upp psalmboken, så hittar man någonting som är användbart.
Ja då. Ska vi ta en som är... Du var ute efter det här kamp- och segermotivet.
Yep.
Och det har vi ju väldigt tydligt i Höga kors, som man ju, skulle jag säga, tyvärr bara sjunger på långfredagen. Om man ens sjunger ändå, men åtminstone i sammanhang där jag har varit så har det ofta sjungits i samband med att man har mediterat inför korset. Höga kors, du enda ädla bland de träd som vuxit här. Det här är en gammal latinsk hymn av Venatius Fortunatus. Han har ju för övrigt skrivit också en av våra favorit påskdagssalmer i psalmboken, nämligen 147. Kommer du ihåg vilken det är, Kristoffer? Får slå upp den?
Ja, jag måste slå upp.
Du måste slå upp. Ja, ja. Okej. Ja, ja. Det är inte vad ljus över griften, utan det är upp min tunga att lov sjunga. 147. Hjälten som på korsets stam för oss blödde, led och dödde som ett skuldlös offerlam. Notera här, nu gick vi till en annan psalm, men 147, hur den handlar om uppståndelsen då, eller åtminstone där den har satts. Den skulle man egentligen kunna sjunga också om det inte hade haft en sån jublande melodi på långfredagen, för den har samma motiv som Höga kors egentligen, va? Han är en hjälte och han lider och han dör och blöder som ett skuldlös offerlam. Men samtidigt som man gör det så krossas ormen, står det ju i vers 3, va?
Vi förlossas, ormen krossas.
Avgrundens och dödens makt nu är bunden från den sunden, allt är sonen underlagt. Åtminstone här så har den då placerats.
Men här kommer också det som, nu kommer det också som jag, mitt motiv här som jag talade om.
Ja, ja.
Nu är helat vad vi felat.
Absolut.
Och Guds nåd i ljuset brakt.
Ja, ja. Men lägg märke till att den här står nu på påskdagen, och jag är inte säker på att Fortunatus tänkte sig att den tvunget skulle sjungas på påskdagen. Den passar alldeles utmärkt. För honom, vilket vi ser av Höga kors, så tänker han sig att en kamp och seger äger rum redan på korset och inte bara i uppståndelsen. Vi ska inte spela ut det ena mot det andra, det har det gjorts ibland. Men det finns ju också som en tanke och det betonas i den tidiga kyrkan. Det var inte det enda, där fanns ett soningsmotiv som var jätteviktigt och att ett friköpande och alltihopa. Men det betonas också att det var en kamp och en seger där löftet i tredje Mosebok 3:15 om att ormen skulle krossas, att det gick i uppfyllelse. Men titta där på vad som står då i vers 2 på Höga kors 456 vers 2.
Sjung min tunga, sjung den hårda, höga ärofyllda strid som på korset Herren kämpat till triumf och evig frid. Stark som lejonet i öknen och som offerlamnet blid.
Jag ser där hur två bilder går ihop. Va? Ena sidan det djurens konung, den starke, den mäktige, och så det lilla lammet. Och båda. Så han håller ihop båda motiven. Inte bara kampseger utan det är också offerlammet som offras för skulden, för syndabördan. Och vers 3 också anspelning första Mosebok. Va?
All den dom som genomfallit för världen kommen var och för det
och från det förbjudna trädet.
Ja, låg på syndigt släkte kvar.
Mm.
Ville han på trädet sona på det kors som honom bar.
Så där har vi soningsmotivet då, alltså att blodet kommer och övertäcker synden, täcker synden så att Gud inte ser den längre. Blodet som också renar ifrån det. Och så den fjärde versen då tar ju fasta, dels så är det ganska, vi kallar det kraftiga beskrivningar av lidandet, hur han blir plågad av spö och gissel, spott och hån och övermod. Och törnets krans och korsets spikar, man kan liksom känna lidandet. Men det mynnar ut att pressa fram det dyra blod. Här har vi första Petrusbrevet, va?
Mm.
Med det dyra blodet. Att all världen skulle renas, reningsmotivet i den helga, djupa blod.
Jag tänker på ett annat uttryck här när jag ser det här med det här vad som han beskrivs, att kärt barn har många namn. Och det har ju Jesus på det sättet.
Mm.
Lejonet av Juda och offerlammet, ja. Guds lamm har här bara två.
Och den sista versen här tror jag anspelar på Johannes kapitel 3 där Jesus knyter ihop sitt eget lidande med kopparormen som Gud som upphöjdes i öknen, va? Och den dig i tro har skådat dom och död ej räds mer. Vi kanske ska ta en sand till i alla fall för att få med ytterligare ett motiv. Och tänkte att vi kunde bara backa några psalmer till 452. O Jesus kär, vad har väl du förbrutit? Inledningsvis så är det en beskrivning av Jesu lidande och att hur kan det komma sig överhuvudtaget att du ska behöva dömas till det här som inte har egentligen gjort något. Och det beskrivs hur han lider vid rödans sida. Och så kommer frågan, skulle jag fråga vad du har brutit? Och så kommer konstaterandet i den tredje versen, det är för mig ditt blod har lutit det jag var skyldig till. Och så mynnar det liksom, fortsättningen blir då en lovsång, hur underbart det är att du tog på dig skammen. Och så kommer ett annat tema, va? Den gode herden som offrar sig för lammet. Så här är Jesus då mer herden, va, än lammet som han var i många psalmer.
Men sen har vi ju det här kampsegermotivet. O konung i det rike som förbliver, en gång du seger krona mig och giver. Det lovets sång din himlan, dig himlarna hembära, får där jag lära.
Mm. Och det är den andra delen här av sången, skulle jag säga, lyfter fram ett väldigt johannesiskt tema. Och inte bara johannesiskt, ska jag säga, jag korrigerar mig, för att det, i alla evangelierna så är det ju under lidandet den sista veckan och inte minst under själva korsfästet som Jesus framträder som konungen. Men det kanske är i Johannes evangeliet som liksom kombinerar det här, han som den upphöjde höge konungen som förhärligas på korset samtidigt som han då genomgår den djupaste förnedring och behandlas på ett skamligt sätt. Men den sjätte versen, o höge konung, hög för alla tider. Jag tror en anspelning på Jesaja, den hög upphöjde konungen i Jesaja 6 och Jesaja 53. Men också ett så centralt tema i Johannes evangeliet. Och där om kan ju, vi pratade om Matteus, passionen av Bach förut. Johannes passionen som Bach också har skrivit, den tar ju fram den här spänningen. Det är väl typiskt från barocken, ni vet, de ljusaste färger kan kombineras med de mörkaste och skuggorna alltihopa. I inledningskören så sjunger, orkestern spelar otroligt dramatiskt med massa dissonanser, men kören sjunger en text, herr, herr, eller herre, herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, från Psaltaren 8. Och det är liksom det som är grundtonen i Johannes framställning. Å ena sidan detta mörka lidande med dissonanserna, och samtidigt att allt det här går under ett härlighetens sken, han förhärligas. Och något av det har vi i den här salmen 452, särskilt den senare delen av den.
Och den senare delen då, som vi var lite nämnde lite här, det spelar ju också på en av Jesu tre ämbeten väldigt mycket.
Som konung, ja.
Ja,
ja, absolut. Konungaämbetet tillsammans med översteprästämbetet kombineras ju här då. Va? Översteprästämbetet syftar ju på hur han lider, bland annat.
Jag vet, har vi talat om det någon gång, Jesu tre ämbeten?
Och, du har gjort så många avsnitt. 300, ja, har vi väl passerat nu. Är detta 301 eventuellt?
Jag tror det är 301, ja.
Ja. Ja. Så jag vet inte, det kan man gott göra någon gång. Men även den här sången, om du, den, som du redan har citerat där, va, den utmynnar ju den här lovsången, och den lovets sång där himlarna hembära, där får där jag lära. Alltså att allt det här han har gjort för mig, det leder mig till att tacka och lova, lyda och tjäna honom.
Men sen är det ju också många av de här psalmerna vi ser, det är ju nästan som att det är lag och evangelium. Alltså det börjar ganska dystert om vad som måste ske, och sen för mig vad han har gjort.
Ja.
Det här, det blir liksom ett väldigt lutherska psalmer på den sättet.
Ja, det är väldigt typiskt. Det gäller inte bara psalmer. Gå och titta på luthersk kyrkomusik. Och det här är faktiskt intressant att kontrastera den med den romersk-katolska kyrkomusiken. Jag fick vid ett tillfälle när jag var i Leipzig, så framförde man det var på en botdag då man framförde olika tonsättningar av botsalmer. Och det var så tydligt att i alla de lutherska kompositionerna, och det var majoriteten för det var tidigare Leipzig-kantorer, inte bara Bach utan även andra, så fanns det att man gick från själva botmotivet i salmen, men det utmynnade alltid i ett evangelium och ett jubel i slutet. Den romersk-katolska kombinationen av samma komposition, av samma text, av Selenka, en underbar kompositör. Men intressant var att det här otroliga dramat i inledningen, det tas om i slutet. Så det är precis som att man är tillbaka i boten. Men så inte i de lutherska, utan där var det från lag till evangelium väldigt tydligt sett. Och det gäller generellt. Det är säkert undantag här och var, men det är en medvetenhet om detta.
Jo, men det är alltså, lag och evangelium har ju genomsyrat luthersk teologi i 500 år. Så det är en så viktig
ja, komponent. Ja, har den det. Ja. Men man kan se exempel på i psalmerna, och får man upp ögonen för det så känner man igen det.
Ja, det finns ju, jag tänkte säga att det finns ju avarter också, och då kanske man kan säga som inte förkunnar lag och evangelium, men den...
Ja, men så ska vi tillägga här, det är inte säkert, jag menar även andra traditioners psalmer kan ha en sån här gång. Jag tänker på när världens frälsare jag ser, 145, det kanske inte, ja alltså... Den har också ett sånt motiv. Notera hur den börjar, va? När världens frälsare, här har vi skådandet igen. Nästan alla psalmer har det här skådandet, va? Man har lärt av det Jesus säger, alltså om honom som blir upphöjd lik koppor, men det är den man ser upp till. Psalmerna beskriver ju vad vi betraktar, vi ser. När världens frälsare jag ser på korset där sitt liv han gav, jag bittert ångrar. Så här blir ju, alltså korset leder, det är lagen som talar till mig, den talar om min synd.
Det är jag antar att det är en anglikansk.
Ja, Isaac Watts som har skrivit många underbara psalmer, och vi har flera stycken här. Jag blygs för det som för min lust och stolthet var. Och sen leder det här till en bön i vers 2. Man konstaterar att det finns ingen större äran att höra ärans konung till. Konungatemat för övrigt.
Mm.
Jag ser vad oss skiljer än och ber dig Jesus, gör mig fri. Så här är en bön om att nu bli befriad. Och den tredje versen handlar om hur man blir fri, nämligen genom hans blod. Ditt blod, en dräkt i purpuret, försoningstecknet för mig är. det är min död som du har dött. Här har vi en sak som vi inte har talat om, nämligen det saliga bytet, va? Ja. Att Jesus gör något i vårt ställe. Och han har dött min död, men istället så ger han sitt liv, va? Det är ditt liv du åt mig ger.
Och, det har vi ju Jesus för världen, lite om det saliga bytet.
Ja, precis. Det missade vi att ta upp. Och precis som Jesus för världen slutar då med kärleken. Va? Den kärlek som så underbar tog gestalt i dig, som gåva och som svar vill ha mig själv och allt som du mig gav. Det vill säga att det, den kärlek jag har tagit emot då, den utmynnar i en kärlek till Jesus, men också till min medmänniska. Så gången här, det är också väldigt mycket, alltså en från lag till evangelium och en kärlek som sen i tacksamhet riktas utåt. Återigen, katekesen, va? För vilken jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna.
Men sen så tänkte jag att just när det kommer till, om man slår upp fastesalmer i psalmboken, så är den första, ja, det kanske
den första, det mest kända.
Ja, se vi går upp till Jerusalem. Mm.
Eftersom man sjunger den på fastla söndagen och säkert många gånger därefter.
Ja, och då står det att se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider. Att skåda hur Jesus Krist, Guds son, i syndare ställe lider. Där har vi ju saliga bytet på något.
Ja, ja. Och att han går in i vårt ställe. Ja. Va? Ja. Och notera ordet skåda, va? Då har vi det igen.
Ja.
Vårt skådande, vi ser de här, vi betraktar händelserna. I andra versen så är det ju ett motiv vi inte har talat om som dyker upp. Vem går att med Herren vaka och så som vår himmelske fader vill den smärtfyllda kalken smaka? Ja, då får vi ju tänka på hur han talar om kalken i Getsemane. Men faktiskt också den kalk han räcker lärjungarna. Men framförallt så finns det ju en gammaltestamentlig bakgrund till det här. Nämligen att smaka en kalk, det är ett uttryck för att bli dömd.
Mm.
Så här har vi det här avser att Jesus då tar på sig domen i vårt ställe. Han lider i syndares ställe. Och vad har vi för motiv i den tredje versen?
Är det offertemat?
Ja, och lammet. Offerlammet, va? Ja, precis.
Och det kommer till det som jag återkommer till då. Till frälsarens kors och pina, till lammet som offras för världens skuld, för dina synder och mina.
Mm.
Och här är det ju också visat att det är inte bara för mina, utan det är för dina också.
Ja.
För våra. Men det är ändå viktigt att det är för mig.
Ja, gången här är intressant, va? Det är för världens skuld, okej. Okay. Jesus har givit sitt liv för världen, så älskade Gud världen. Men från världens skull går det till dina, till de runt omkring, vittnesbördet kanske, och sen till mig personligen, för dina och mina. Det är en intressant gång, det har jag faktiskt inte tänkt på, från det allmänna till det personliga.
Sen om vi tittar i den fjärde versen då, så säger han att se vi går upp till Jerusalem, till staden den evigt klara. Och frälsaren sagt att där han är, där ska vi med honom vara. Och då är ju det himmelska Jerusalem.
Mm.
Inte det Jerusalem som Jesus själv gick upp till.
Nej, då finns den. Det är vanligt i den kristna diktningen och också i tolkningen då, att Jerusalem representerar inte bara den jordiska staden Jerusalem utan också det himmelska Jerusalem. Ja, till exempel utifrån Uppenbarelseboken. Och när det står att frälsarna har sagt att där han är, där ska vi med honom vara, så är det ju det löftet han ger till lärjungarna i samtalet med dem då, som vi får ifrån Johannes evangeliet.
Ja.
Ja, så det är rikt. Vi uppmanar lyssnarna här att meditera över psalmerna och inte bara de som vi har talat om nu. Det får ni också gärna göra. Och fundera gärna på vilka bibliska motiv det är och det som betonas i de olika psalmerna. Och inte minst hur gången är. En psalm är inte, det är liksom inte bara verser som är staplade på varandra tillfället. Utan det finns oftast, är det en god psalm så har den en röd tråd som liksom leder någonstans.
Men det ser vi här också hur mycket teologi det finns i våra psalmer.
Mm.
De är väldigt rika på det sättet. Ja. Att det finns så mycket att hämta. Vi har ju egentligen bara skrapat på ytan här lite för att vi hade ju kunnat göra mycket mer.
Mm.
Och om andra teman sen,
ja,
också. För övrigt, att det finns väldigt, väldigt mycket om teologi och visar också om en teologisk kunskap hos psalmförfattarna.
Mm. Jag tänkte på en annan sak här. Vi har konstaterat att väldigt många av de här avslutas med en lovsång.
Mm.
Och det är ju ganska vanligt i psalmer i vår psalmbok att den sista versen är en lovsång av den treenige guden.
Och ofta en stjärna då.
Ja, en ståvers.
Ja.
Här i fastan så är det ju regel då en lovsång till Jesus som lyder. Men det här reflekterar en lång tradition som vi har också när vi ber eller sjunger våra saltarsalmer, att det alltid utmynnar i ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande. Så att ett sådant mönster som går igenom men som anpassas då till situationen här. Ibland är det också då en lite mer stillsam lovsång. Det kanske inte är det stora ropen eller så, va? Men det kanske är hjärtat som tackar. Som i 138, sista kända versen där. 138:4. Alltså det är den som börjar med Jesus, du mitt liv, min hälsa. Men fjärde versen då, känd. Nu dig tackar allt mitt hjärta, Jesus, för din bittra död, för din ångest, för din smärta, för ditt kors och för din död. Tack för allt det bittra svåra som du led för synder våra. Och så pris och ära tillhör dig, Jesus, du som dog för mig. Det går också från våra till mig.
Och det ser man, om man tittar på de här psalmerna innan här och efter, direkt efter också. Då i fastan så är det inga stjärnor för att stå upp. Men på just den här versen, ja,
det är ett undantag där.
Det är ett undantag.
Ja, ja, ja.
Och den sista versen, det kanske är till. Det står att John Arvid Hellström har varit med och skrivit den här. Det kanske är hans tillägg.
Jag skulle tro att han har reviderat texten. Ja. Utan det här är en 1600-tals psalm. Av Homburg och Norenius. Möjligtvis, jag har inte tittat närmare på den. Jag skulle tro att det är en tysk diktning från början. Som sen har översatts tidigt till svenska. Och när det står musik på den svensk 1697. Så betyder det att det är något man har använt, skrivit till. Eller åtminstone skrivit ner. När man gjorde den så kallade Svedbergska psalmboken. Mm. Karolinska psalmboken.
Ja, Daniel, då har vi ju talat om faste och lite påsksalmer också, men i synnerhet fastesalmer. Då kan vi också påminna om att man kan ge en gåva till den här podden och församlingsfakultetens arbete på Swish. Kan du numret?
Ja, 123-100-8457.
Ja, och då skriver man FFG gåva eller FFG podcast. Och det finns andra sätt på vår hemsida, och där finns det också information om vad som händer här på församlingsfakultet.
Tackar varandra för idag.
Ja, det gör vi. Och så hörs vi igen nästa vecka.